Vi tonar in. Exteriör ett berg någonstans i Grekland. Kameran gör en åkning över landskapet. Azurblått hav, en olivlund. Solen kastar sina varma strålar som får luften att vibrera. I fjärran ser vi en man i för toga komma gående. Han går med tunga steg och svetten rinner i hans panna. Han bär på en knippe tunga stentavlor. Vi förstår självklart att detta är en DBA. Klipp till, exteriör högre upp på berget. Här står ytterligare två män iklädda toga. Den ena har ett långt vitt skägg, en backendutvecklare. Den andra har kulturskägg och ett par hornbågade glasögon med gult glas. En klar frontändare. De två är upptagna av att argumentera våldsamt. De verkar inte förstå varandra. De talar uppenbarligen inte samma språk. Demian kommer frustande fram till paret och sluter in i argumentationen. De två tittar på honom som han är ett UFO och alla tre börjar ta till handgemäng. Precis när Demian höjer en av de tunga stentavlorna fyllda med SQL i luften för att slå den i huvudet på backendutvecklaren hörs ett rop uppifrån. De tre stannar upp och tittar upp i luften i samma stund som Ola, Tobbe och Kristoffer kommer i fallskärm och landar mitt bland dem.
Det verkar inte som om ni förstår varandra. Jag tror ni behöver fler tungor.
Kristoffer öppnar sin väska i vilken det ligger ett antal sprattlande tungor och räcker de tre en varsin.
Ja, och sen kan ni ju lyssna på avsnitt 40 av Väg 74. Ja, precis som ni gör. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola och jag sitter här med Tobbe. Hej Tobbe!
Hej Ola!
Hur var resan från Skåne?
Och den var ju trevlig.
Den var det?
Eller, ja.
Nej, det var skönt att lämna Skåne bakom sig ett tag.
Nej, men det var bra flygväder.
Så. Härligt. Och så har vi en gäst i studion idag. Hej Kristoffer!
Hej Ola och Tobbe!
Hur är läget?
Jo, det är bra.
Det är bra. Kristoffer, du ska ju prata lite grann om polyglott här, men innan vi gör det så tänkte jag att du kan väl få presentera dig själv lite grann. Vem är du egentligen?
Ja, vem är jag? Jag är en trollpappa till två stycken troll. Jag fuskar lite grann som utvecklare på dagarna, konsult här hos Agical också. Så jag har precis ätit lite frukost här ihop med er. Och sen så händer det väl att jag tjuvtränar lite grann på en del idrotter också, triathlon och swimrun och sådär. Men jag tycker väl att det är ganska kul med programmeringsspråk överlag. Så det är väl därför jag är här. Mm. För jag har haft en del tankar om det, tror jag.
Ja, innan vi går in på huvudämnet som just kommer vara polyglotting eller hur vi ska kalla det.
Polyglottism.
Polyglottism.
Allting behöver en ism.
Ja, då ska vi zooma in. Men innan det så vill vi prata lite grann om uppdraget som vi släppte löst förra veckan.
Ja, precis. De flesta vet väl vid det här laget att vi har fått en ny logga. Mm. Och i och med det nya fina klistermärken.
Som bara ligger och bränner i din väska.
Jajamän. Mm. Så sådana här kan man ju få genom att utföra ett uppdrag.
Ja.
Och förra veckan, eller förra två veckor sedan, så presenterade vi uppdraget som var...
Att ska skriva en liten haiku.
Just det. Och eftersom avsnitten släpar lite och sådär så... kan vi inte byta uppdrag varje gång,
nej,
utan vi kommer behålla det här i några veckor till.
Mm. Då kan våra lyssnare gnugga geniknölan extra länge.
Precis. Vi har ett par kollegor som gick igång stenhårt på det här dock.
Två poeter har visat sig att vi har på firman.
Jocka har snart fått ihop tillräckligt för en lyrikbok,
ja, ja.
En poesibok. Så att vi kan väl ta en av favoriterna.
Ja, det tycker jag.
Som är inspirerat av förra avsnittets inzoomning. Då.
Mm.
Då går det så här. Dansar som galen eller följer allra först en stark ledare?
Ja, jag tycker att essensen i inzoomningen är fångad.
Ja.
Samt en 5 av 5 för formen. Ja. Det där är haiku.
Mm, definitivt.
Mycket snyggt.
Så att vi råder er att skicka in era haikus.
Mm. Ja, det är väldigt trevligt att läsa de här, tycker jag.
Ja.
Det är väl ett sätt för oss att lära känna våra lyssnare lite grann, lite mer,
mm,
känner jag. Och så motprestation då, så blir det ett klistermärke.
De passar väl bra för en Twitter också?
Absolut.
Det behöver inte vara så många.
Nej. Nej, jag tror att de flesta går att få in på en tweet.
Mm.
Jag ville att vi skulle zooma in idag på någonting som jag känner är så här, ny på jobbet.
Nu var det länge sedan jag var ny på jobbet. Eller ny på uppdraget. Men om 2 veckor ungefär så kommer det en ny programmerare till våran grupp på uppdraget som vi är på.
När var du ny på jobbet senast?
Jag säger det var länge sedan. 6 år sedan typ.
Ja. Men då är du ny på uppdraget.
Jag är ny på uppdraget.
När var du ny på jobbet senast? Att starta ett eget företag, då är man liksom aldrig ny på jobbet.
Nej, det gills inte.
Nej, det gills inte.
Okej, i sådana fall så var det 96.
97, ja.
Du kvalar alltså in som gammal på jobbet.
Jag är gammal. Eftersom Tobbe typ har diskvalificerat mig från massor med saker som det här gills inte. Ja, nej, men okej då. Jag lutar mig tillbaka och bara lyssnar på er. Så verkar vara experter. Kristoffer, jag vet att du i alla fall har bytt arbetsgivare och dragit flera gånger.
Precis. Jag bytte ju faktiskt till Agicle för lite drygt ett år sedan. Så att det kvalar ju faktiskt in.
Det gör det. Eller vad säger du, Tobbe?
Ja, det är okej.
Det gills.
Och innan dess så hade jag faktiskt blivit vaskad från ett företag. Eller varslad heter det ju på så det. Riktigt svenska. Men jag tycker vaskad är mycket bättre.
Och vaskade en massa personal.
Ja, visst. Ett halvt bolag ungefär.
Det låter otrevligt.
Och sådär. Så visst, jag har nog stött på lite olika platser den senaste tiden.
Men någonting som är... Ja, men Tobbe, okej då, du som är så här expert. Eller du som verkar ha bytt jobb lite mer än vad jag har.
Nej, det har jag inte sagt.
Nej. När var du ny på jobbet senast?
Ja, det var väl 8 år sedan.
Ja, okej. Okay, visst, absolut.
Nej, men nu på uppdraget var jag... Det är ju bara typ 5 år sedan.
Ja, det är ju ingenting.
Nej.
Den gills.
I det här sammanhanget.
Den gills, eller?
Funkar bra när rekryterarna ringer. Ja. Så här. Det är inte dags att byta nu.
Nej, jag bytte nyss. Ja. För 5 år. Nu,
ja. Jag vill känna ordentligt hur det är här först.
Mm. Har det kommit någon ny till dig då, så att säga?
Ja, det gör det ju ganska ofta.
Mm. Nej, men en så här vanlig fråga är väl så här första dagen, man känner sig ganska virrig.
Mm.
Och helt, jag vet att jag brukar i alla fall vara helt trött i huvudet efter första veckan. Mm. Så otroligt mycket nytt. Så, att, så här, hur får man en välkomnande miljö, tänker jag?
Jag känner många gånger att man har haft behov av att ha en människa att gå till.
Mm.
En mentor, jag vet, typ.
En mentor eller storbror eller något som man kan hålla handen lite grann. Mm. Någon som visar en runt. Eller en eller fler då.
Men, inte minst för att ställa dumma frågor till.
Precis. Bara så här, var hittar jag tejpen? Mm. Liksom. För tejpar gör man jämt.
Mm, ja, jag tejpar jättemycket.
Eller höftapparater.
En post-it-lappar. Eller var hittar jag till toaletten? Eller omklädningsrummet om man cyklar till jobbet.
Liksom. Ja.
Sådana saker. Eller vart går jag och frågar efter passerkortet? Vem är jag ska... fixa sådana grejer. Allt sånt som alla de här som redan går där har bara gjort en gång.
Just det.
Men som man faktiskt behöver göra när man kommer dit. Mm. Det är väldigt trevligt.
Och sen är det många sådana saker som du glömmer bort att du har gjort som du behöver göra. Men att vara tydlig med det säger du att ja, men hej Stina, din första dag här och första veckan, vi vet att det kommer vara mycket. Är det någonting du undrar över, kom bara till mig.
Kom till mig. Ja. Och innan, för det är också det. Många gånger så tar det ju extremt lång tid för företag att få fram vissa saker.
Ja.
Som en maillåda där du kan få din inbjudan.
Ja, just det.
Och du säger, men om du har någon möten och sådana saker, eller vad du är introduktioner ska gå på.
Mm.
Då är det rätt bra att ha det liksom utprintat åt någon. Mm. Eller att någon annan agerar proxy för maillådan. Eller någonting annat sånt. Så att det funkar.
Mm.
Sen tycker jag ju personligen är väldigt skönt att få prylar fort. Så att man sitter så här, men datorn, den är jättetrevligt om den är uppsatt och klar.
Just det. Mm.
Eller att ja, men vi har ett skript, kör det här och sen kan du modda det själv. Uh-huh. Liksom. Eller något sånt.
Ja.
Så att du slipper sitta där och bara, nu fick jag någon helt ny grej här. Ja. Eller ska jag sitta och beställa det? Eller ska jag, ja men vi beställde det igår och då kommer de 2 veckor. Liksom.
Alltså då drar jag mig till minnes ett uppdrag som jag var ny på. Det tog mig en vecka att få upp utvecklingsmiljön.
Mm.
Jag var så förbannad.
Mm.
Det fanns det är typiskt så här, stora företag också har jag insett.
Ja,
för att det brukar vara ganska mycket processer runt att sätta upp och använda konton och sånt där som man får tillgång till sina login. Liksom.
Ja, och sånt ska vara klart. Liksom.
Mm.
Det ska ju bara vara, det ska ju stå där väntandes. Mm. För det är ju ett välkomnande.
Ja.
Får du din dator och blomma så är du ju generellt sett rätt nöjd. Liksom.
Mm.
Så att det är liksom, det står där, mobiltelefonen och allting sånt, om det nu ska vara, så är det trevligt att det finns där.
Ja.
Men också någon att fråga.
Mm.
Hur gör jag för att dra igång den här grejen?
Mm.
Har man ett team som mobbar ihop så är det ännu bättre. Då kan du ju säga, din dator här, den är klar, den funkar. Du kan titta på koden om du vill. Men sätt det teamet här så kan vi deploya ut i produktion första dagen. Det är grymt. Då är du jävligt nöjd när du går hem första dagen.
Ja, det är coolt om man kan vara med och deploya första dagen.
Mm. Det gjorde jag faktiskt. Ja. På
ett det borde ju vara en känna att okej, men jag har bidragit redan första dagen.
Så det kan man som
jag har ju fortfarande den här tröjan ifrån någon extra konferens som var Reactor va, som gav ut. Det står I commit on first day. Ja. Den borde ju faktiskt vara I deploy on first day.
Ja, ja, ja.
För det är ju en väldigt bra grej att faktiskt se till att teamet har rimliga saker att jobba på när det kommer någon.
Uh-huh.
Liksom. Att man har en bra success redan tidigt. Liksom.
Uh-huh.
Alltså inte nog att man ska intervjua i mobbformat, man ska även introducera i mobbformat.
För då, där kan man oftast hitta ett ganska trevligt sätt om någon då känner sig osäker. För det gör man ju när man kommer. Mm. Man kanske inte känner att man vill hoppa in och bara greppa tag i tangentbordet. Vissa gör det, vissa gör det inte.
Mm-hmm.
Men då kan man ju sitta kanske i en grupp och jobba tillsammans och ändå bidra på något sätt.
Ja.
Mm. Kommer du till något ställe där de håller på med något obskyrt språk som du inte kan så jättebra. Ja, men då kan det vara trevligt att ändå ha input på saker runt omkring. Mm. Även om du kanske inte behärskar språket eller behärskar tekniken eller ramverket eller vad det nu är.
Mm. Ja, jag kände att det var väldigt bra det här att deploya på första dagen.
Mm.
Om det är övergripande målet så att säga, då kommer allting annat naturligt följa efter det.
Jag har noterat också, det är väl kanske lite mer eller inte egentligen, mer specifikt för konsulter tänkte jag.
Ja.
Men jag tycker att de uppdrag där är väldigt tydligt vad det är tänkt att man ska bidra med också. Mm. Att det finns liksom, att jag vet i förväg vad de
förväntas av dig eller?
Förväntas, precis. Mm. Inte bara så här, ja du ska väl utveckla någonting, utan kanske vi vet att du är duktig på det här och det här.
Ja.
Där brister vi lite.
Mm.
För då är det mycket lättare att bidra från första dagen. Liksom.
Mm-hmm.
En annan grej jag har tänkt på är att det ofta är trevligt att veta hur funkar det från ax till limpa. Liksom.
Just det.
Hur funkar det från, vem är det egentligen som är beställaren? Vart är våra kunder? Hur får vi den idén? Hur kan jag bidra till värdet? Liksom?
Mm. Så det där är jag sånt, vet vem... svårt om det blir väldigt mycket. Så det är sånt där man typ vill bli korvstoppad med första dagen, känner jag.
Ja, ibland. Kanske, men man kan ju första dagen kanske,
mer får det i lagom
första bitar, liksom. Veckan första, sådär.
Ja, precis,
att absolut. Man ändå får en känsla för ja, men hur funkar våra processer, vad händer när det kommer in en bugg liksom? Vart tar den vägen, vem rapporterar den, var plockar jag upp den ifrån, hur ser jag till att den kommer ut, vart loggar jag den liksom, så här. För det är en sån sak som är ganska bra för i alla fall utvecklare. Nu blir det lite utvecklingsspecifikt då kanske, men
det där vill man ju att mentorn ska kunna bidra med.
Ja.
För annars är det ganska vanligt det här att man, okej, nu är det första dagen, ja, vi börjar 10:00 med en dragning i konferensrummet där vi ritar upp hela systemet i boxar och förklarar allting.
Ja.
För det är ju så här, man kommer ihåg 2% av det, utan man måste ju få det i bättre chunkar liksom, för att kunna processa.
Men jag tror att det är bra att följa någonting som ska fixas och sen så deployas. Som det går rimligt fort att ordna till.
Ja.
Det kan ju bara vara en så enkel grej som en style sheet-förändring. Ja. Eller ett litet någon form av ett skönhetsfel. Eller något pytteliten grej som någon har stört sig på. Mm. Som tar tre timmar att fixa. Max till limpa.
Precis. Det är perfekt. För då ser man ju också så här, efteråt, vem är det vi går och säger till att nu är det klart.
Ja,
och hela den grejen. Ja. Eller kolla, det ligger produktion här.
Mm. Eller om det inte är så att någon säger till utan att vi är mer avskärmade. Ja. Och då vet vi det också.
Ja.
Eller så här, är vi ansvariga för hela? Liksom, kan jag som individ fixa någonting som jag ser är fel? Mm. Ja, det är cool.
Så dagen innan den nyanställde kommer så ska mobben skriva en bugg.
Mm,
så sen kan lösas dagen efter.
Men det kan om inte annat vara bra det faktiskt. Sitter man där och upptäcker att vi har en bugg här och det kommer en person om 2 dagar.
Ja.
Ja, men vi kan vänta med den för den är förmodligen rätt lätt att fixa. Så man kan förbereda lite. Så. Ja.
Ha en lite... bugg i bakfickan.
Ja. Plocka fram ett easter egg. Liksom.
Ja, det är bra.
Och så kallar vi det inte buggar nu.
Nej, nej. Men då är du som börjar.
Ja, förlåt.
Easter egg. Ta tillbaka det där. Ett easter egg.
Jag tar tillbaka allt och hävdar motsatsen.
Just det. Då känner jag att då kör vi igång på huvudämnet. Är ni redo?
Bang, bang, bang.
Då kör vi.
Polyglott, Kristoffer.
Mm.
Det är ett sånt här himla coolt ord tycker jag. Jag visste egentligen inte vad det betydde först du sa det, men du kan ju få upprepa det.
Ja, poly är ju många. Och glott verkar komma från att ha en tunga eller kunna flera språk.
Mm.
Att ha flera tungor då kanske.
Mm.
Eller ha förmågan att förstå flera språk. En grej som jag råkade springa på när jag faktiskt tittade på det var att det finns en hel del, eller det finns en del kompilatorer som faktiskt är polyglotta.
Asså?
Så att du kan också kompilera flera språk genom samma kompilator och spotta ur samma sak. Så att du kan ha blanda C och Haskell eller vad du nu kan tänkas göra. Och att det ska sådär. Och det brukar väl kallas för polyglot programming, polyglot computing.
Mm-hmm.
Men det är förmodligen inte riktigt det vi är inne på just nu.
Nej, nej. Jag tänker mer den här, jag ska kunna lite flera språk.
Förmågan att plocka upp flera språk.
Ja, och jag kände det att jag hade lite så dåligt samvete för att jag inte har ägnat mig tillräckligt mycket åt det. Så rannsakade jag mig själv lite grann. Och så kom jag på att, vad fasken, jag har faktiskt fördjupat mig ganska mycket i SQL nu, de senaste åren. Och så kände jag att, är det ett språk och sådär? Eller kan det jämföras med liksom, att fördjupa sig i något? Ja, då kände jag, absolut, vi kan flytta ett problem från en domän till en annan så att säga, med att byta språk. Egentligen så här, varför ska vi lära oss ett nytt språk?
För mig tror jag började någonstans med Pragmatic Programming, deras bok om... Sådär. Och då hade de en rekommendation om att lär dig ett nytt programmeringsspråk per år.
Ja, det minns jag. Liksom.
Det var
vilken
någonting.
Bok är det?
The Pragmatic Programmer. Uh-huh. Det som startade egentligen hela den serien, hela förlaget.
Andy Hunt och Dave Thomas bok. Det är en jättebra bok. Ja. Den rekommenderar jag nästan alla fortfarande. Den står sig nog väldigt bra. Och de hävdade ju också så här, lär dig ett skriptspråk och lär dig det bra. Liksom.
Mm.
De plockade Ruby, men då var det väl Perl och annat också som var i ropet. Jag tror att den har legat kvar. Jag tror att det är många som har tagit till sig den som rekommendationen. Lär dig ett nytt språk. Och sen så har man så här funderat på varför skulle det vara bra för då.
Mm.
Bara lära sig ett nytt programmeringsspråk. Kanske är lite grann som byter ut snabbmakaronerna mot pastan. Liksom. Det kanske inte gör så mycket om du inte faktiskt tänker till lite grann. Och byter paradigm istället då.
Ja.
För att det är väl kanske där din stora liksom, vinning finns kanske.
Jag tänker då gå från objektorienterat till funktionellt till att byta paradigm.
Ja.
Kan du byta paradigm igen och då tillbaka eller finns det andra paradigmer?
Ja, du kan ju blanda. Olika paradigmer kan ju vara bra på olika saker.
Mm.
De kan ju modellera världen på olika bra sätt och ha olika styrkor. Och jag tror att det är det som är själva vinningen med polyglottismen. Liksom.
Mm. Man får fler verktyg i sin verktygslåda helt enkelt.
Och du kan se problemen, du kan reducera problem till olika saker.
Mm.
För det är ju det som kanske vårat yrke mycket går ut på. Att kunna dela upp ett problem i mindre bitar.
Mm.
Och faktiskt reducera dem till lättare saker. Att du tittar på ett problem och inser att det här kan jag reducera till det här. Och då kan det helt enkelt lösas på det här sättet med den här algoritmen eller med det här språket.
Har du något konkret exempel som du kan komma med?
Ja, ett roligt exempel är väl till exempel Sudoku. Försöker skriva en Sudoku-lösare i till exempel Ruby eller objektorienterat språk så kommer det förmodligen resultera i ett par hundra raders kod.
Ja, jag försökte en gång och det blev mer än några hundra rader.
Ja, det kan till och med bli lite längre än så tror jag. Det finns en ganska skön lösning på det tror jag i den här Seven Languages in Seven Weeks-boken i prolog som jag tror är strax under 50 rader.
Oj!
Så där har man ju liksom självklart då en lite mer uttrycksfullt sätt att lösa det problemet.
Ja.
För det är ett logiskt problem och prolog är väldigt logiskt.
Precis, det lämpar sig väldigt väl för det. Då förstår man ju ganska tydligt, skulle jag kunna integrera de två språken då? Eller mitt andra backend-språk med det här så skulle jag ju kunna få en väldigt stor styrka i det.
Ja, just det.
Mm.
Det finns ju andra problem som kanske, funktionella språk har väl många gånger kanske varit lite sådär i skymundan de senaste åren för att vi inte haft så mycket datorkraft.
Mm.
De har ju krävt ganska mycket minne och ganska mycket kraft.
Mm.
Parallella system. Och vi har inte haft det förrän ganska nyligen. När man tänker tillbaka.
Mm.
Men i dagsläget så är det ju så att det är många funktionella språk som springer upp och är snabbare än andra motsvarande språk. Då är till exempel webben. Jag tänker på ClojureScript eller Elm som vinner i prestanda mot till exempel ren JavaScript.
Mm.
I JavaScripts egen värld, browsern.
Mm. Mm.
För att de är imiterbara. De går snabbare.
Mm.
Och det är på grund av att de har en del saker som du normalt inte har då i JavaScript.
Ja.
Jag kommer att tänka på, apropå konkreta exempel, är hur ORM-er, alltså så här, Object Relational Mappers, ibland sätter krokben för mig som utvecklare eller för andra utvecklare, för att de håller på att jonglera med så mycket data.
Mm.
När du skulle kunna ta SQL då och lägga datat på någorlunda rätt sätt,
mm,
och sen så ställa SQL-frågor och få ut liksom mycket mindre data istället för att mangla data med Java eller C-sharp. Det är en sån typisk grej som det tog mig väldigt lång tid att inse att...
Varken Java eller C-sharp är ju egentligen särskilt bra på att transformera data.
Nej.
C-sharp fick ju link.
Mm.
Och det har varit ett jättelyft för att faktiskt kunna mangla data. Men tittar man på link så är det så här... Det är ju någonting som ett gammalt språk som Lisp har haft nästan till sen 60-talet.
Ja.
Det finns samma styrkor i list comprehensions i Lisp, mm, som link var ashett och häftigt för 5 år sedan.
Ja, just det.
Man hade funnits sen 60-talet. Det är inte så jättehett egentligen om man bara hade lyft upp blicken.
Mm.
Hoppat ur bubblan.
Jag hör kopplingar till blubb-paradoxen här också.
Ja, absolut, det känner jag.
Det finns någon hel del sånt, tyvärr.
Ja. Så det du säger är, det som var effektivt på en dator för länge sedan, behöver vi inte bry oss om så mycket då, eller?
Nej, jag tror inte det.
Man kan kalla det processmässigt.
Jag inbillar mig att vi kan hitta styrkor i saker och ting idag som vi kan utnyttja. Tittar man på parallella datorer som Erlang och sådana saker, man har ju liksom, visst, Erlang har funnits ett tag nu, kommer en del nya språk som Elixir och så som springer på Erlang och kan utnyttja processorkraften mycket mer än vad man kunnat tidigare.
Mm. Så egentligen så finns det inga tekniska hinder för att, vad ska vi säga, botanisera bland alla världens språk?
Det finns väl en del andra hinder, kanske. Mm. Det kan finnas massa rädslor.
Så, ja, precis. Om du bestämmer dig för att, jag ska utmana mig själv. Jag ska lära mig ett nytt språk.
Mm.
Vad är det första du springer in i?
Att det är svårt att lära sig någonting nytt.
Ja.
Det tar tid. Kräver ju en hel del kraft från dig att faktiskt bara sätta dig in i det. Sen tror jag att det finns en del rädsla för språk för att du ska faktiskt deploya dem någonstans. Du ska få upp din produktionskod någonstans.
Mm. Mm.
Och gör det för att debugga den jämfört med den här appen som du som debuggat eller kan allting om och har kunnat nu. Du kanske till och med byter plattform. Går från Windows till Linux eller någonting annat eller tvärtom. Och hur gör du då?
Ja, eller att du behöver, precis, är det du menar att du behöver byta plattform för att kunna använda det här språket?
Så kan det ju vara.
Mm. Ja, då drabbar det ju mer än dig.
Mm.
Och förmodligen så är det en driftsorganisation som kommer att ha åsikter.
Ja, det blir väl en del DevOps
om
kanske.
Om du gör det på fritiden då.
Ja, nej, men, och då känner jag så här, okej, jag kan ägna mig åt det på friheten, fast om jag verkligen ska få nytta av det, eller någon ska få nytta av det, då behöver det vara något som jag praktiserar dagligen. Annars är det mer kuriosa. Vilket kan få mig att tänka på andra sätt. Jo, fast så skulle jag känna mig hämmad sen om jag inte fick använda det.
Jag tror att det är det vanligaste. Det är min uppfattning för att de flesta sitter ju med något språk dagligen som de tycker är förhoppningsvis ganska okej. Och sådär.
Eller jag. Många,
ja, men de kanske tycker att det funkar liksom. Mm. Men vill vidga vyerna, så de går hem på kammaren och sätter sig ner och försöker lära sig Clojure eller någonting annat. Liksom.
Mm.
Men kanske då, när de kommer tillbaka till arbetsplatsen, börjar göra saker lite annorlunda. Mm. För det är oftast det som händer. Att du får upp ögonen för att göra saker det annorlunda.
Ja.
Att inte mutera sönder hela statet. Liksom, eller inte göra någonting, utan försöka börja skriva saker på ett annat sätt.
Ja, när jag känner det. När jag kikade på Haskell och Clojure, då var det verkligen så att kommer tillbaks till Java-världen och beter mig annorlunda.
Mm.
Jag känner mig smutsig nästan. Att det var så här, men nu är det ju inte helt så där rent och javigt.
Man inser ju, eller jag inser till exempel att som mockar och mockramverk och sådana saker. Ja. Det är sidoeffektsprogrammering som jag försöker undvika. Mm. För att det är mycket svårare att resonera kring.
Det är det.
Men det hade jag för 5-6 år sedan så hade jag förmodligen inte tänkt så. Nej. För då hade jag tyckt att det var ett ganska rimligt sätt att faktiskt hitta sömmar i min programmering och kunna göra något rimligt av det.
Jo.
Men på grund av att man då kanske suttit i det funktionella skåpet ett par år så börjar man se saker med andra ögon. Och det är väl egentligen den stora vinningen.
Mm.
Eller en av de stora vinningarna i alla fall. Att man faktiskt hittar andra sätt att se på saker och ting. Man hittar andra sätt att andra problem att lösa. Och man inser kanske att man vill välja vissa problem för andra. Mm. Så man försöker ta bort en hel problemdomän.
Ja, det är ganska skönt när du kan... Det här behöver jag inte tänka på överhuvudtaget. Mm. Det är bortdesignat från början. Mm.
Men hur kommer man till de här insikterna? Vad är bästa sättet att lära sig ett nytt språk egentligen? Om jag tar som exempel så när jag började med Scala. Det är väldigt lätt att bara skriva Java i Scala. Liksom. Ja. Och det tillför inte speciellt mycket. Men då det uppdraget så hade jag med mig Jocke som är ganska duktig på Scala. Och då kunde han titta på min kod och så. Du kan göra så här och så här. Och har du tänkt på de här konstruktionerna och så där? Så att ha en mentor som kan språket är ju, känner jag, är extremt effektivt.
Mm. Jag tror att det är väl det vanligaste, bästa sättet att ha en mentor eller ha ett community kring som man kan faktiskt jobba på det. Liksom.
Mm.
Att man har någon som är intresserad som man kan dra med sig.
Mm.
Men rent praktiskt själv så är det väl vanligast man går och köper en bok eller någonting och så sätter man sig och läser den och hoppas på det bästa. Liksom. Jag tror jag läste 4 eller 5 böcker om Clojure innan jag faktiskt lyckades skriva rimlig Clojure-kod. Liksom.
Ja.
Så att det tar ju kanske ett lite tid så. Men samtidigt får man väl direkt, det får man också tänka på, men om jag plockar upp ett webbramverk eller någonting annat, så det kräver ju också rätt mycket ifrån både dig och ditt team och sådana saker. Och det är ganska, kan vara minst lika stor risk som att introducera ett nytt språk.
Ja, nej, men precis. Det invändningen är så här, men det är så jobbigt med ett nytt språk. Jag vet inte om jag har samma invändning så här, ska vi verkligen ta in det här ramverket eller inte?
Nej, ramverk tenderar man ta lite mer på en höft, upplever jag.
Speciellt om det är JavaScript.
Ja. Alltså byta ut typ Angular mot React eller mot Backbone eller Ember eller whatnot. Liksom. Där byter man med kappan. Liksom. Ja, men lite så.
Nu är det höst. Så. Ja, det ska ett nytt språk in.
Ja.
Det här är så jävla somrigt. Ja. Angular är så himla maj.
Ja. Nej, men sen tror jag många gånger så språk, det som känns kanske lite obekvämt med språk är ju att det ändrar sig syntax jämfört med det man kanske är van vid. Mm. Man liksom har väldigt starka åsikter om det där med hur syntaxen ska vara som utvecklar många gånger. Att man säger, men det här känns bekvämt, det här känns obekvämt.
Jo, absolut. Vissa kan ju ha åsikter om vad parentesen ska vara.
Ja, precis. Och där känner man sig kanske lite mer van om man drar in ett ramverk. För det är ju förmodligen i samma syntax som du själv har suttit i redan.
Ja.
Den ändras inte så mycket. Men nej, det kräver en hel värld av, jag menar, Rails, liksom, det är ett DSL-ramverk, liksom, eller vad man ska kalla det för. Och det är så här, jag menar, det ändrar ju på rätt mycket av Ruby för väldigt många. Så att nej, jag vet inte. Man tenderar nog att vara lite rädd för språk i allmänhet.
Lite för rädd.
Okej, så vi är lite för rädda för språk när vi egentligen gör ungefär samma sak med ramverk.
Ja, jag upplever det så. Vi tittar väldigt mycket trade-offs på ramverk och så hugger vi ett. Men språk, det är väldigt mycket mer uppförsbacke där.
Nej, men du sa ju det här med kognitiv last förut. Ja. Och jag är ett stort fan av att minska kognitiv last. Då tänkte jag så här, om vi minskar antalet ramverk vi har till ett minimum, då har vi inte så stor kognitiv last. Då kanske vi kan öka antalet språk istället.
Mm.
Så om vi får ner antalet ramverk, då kanske vi kan ha 2 språk. Ett för skriptning av rutiner eller vad det nu kan vara. Eller ett för problem, en subdomän så att säga.
Mm.
Det var min så här spontana reaktion på det där. Det kändes ganska... Tycker ni att det låter knasigt?
Nej, jag tycker det är bra.
Ja.
Alltså, man måste ändå tänka på det att man har ju ganska många språk och alternativa språk som man ändå pysslar med för att deploya en normal app idag.
Ja.
Alltså du ligger ändå på 5 språk eller liknande, liksom, om du en webbapp idag. Det är förmodligen någon typ av SQL eller något liknande för att prata med någon databas. Du har något mellan baslager, liksom C#, Java, Ruby, Elixir, whatnot.
Mm.
Sen har du oftast en JavaScript snurra ovanpå det eller något annat CoffeeScript eller någonting annat som kompilerar till JavaScript som du ändå måste veta och kunna. CSS som man visst kanske inte är ett fullblått språk eller liknande då, och sen HTML för markup XML och annat liksom. Så att du hamnar på ganska många saker.
Ja, där har du dina fem språk som du snackar om.
Ja.
Sen har du en sjätte som vi pratade lite grann om som var XML va.
Ja.
XSLT, transformationer och en sjunde kanske vi kan säga JSON som är någon form av databärare.
Ja, transport.
Transport. Nu är JSON väldigt lättviktigt måste jag ändå säga.
Ja.
Och lätt, men du har ändå en handfull grejer som du jonglerar med idag.
Ja, så då får man fråga sig, visst slänger du in ett helt en ny paradigm på det där? SQL är ju en annan paradigm.
Ja, det är det verkligen.
Men slänger du på ett funktionellt språk på det så är det klart att det kanske ställer till det lite grann i huvudet.
Jo, sådär, och det kanske trollar lite. Det kanske är det som får folk att välja lite sida, backend eller frontend.
Ja, grejen är att det är väldigt många JavaScript-utvecklare som inser att JavaScript går att skriva ganska relativt funktionellt. Om man går bort sig från alla de quirks som JavaScript har.
Ja.
Men du kan skriva väldigt funktionell JavaScript och få det bli ganska elegant om du bara vill.
Men det kräver ju sin programmerare.
Det gör det ju. Men du är generellt sett mycket mer lyckosam med det än vad du är med att försöka skriva JavaScript objektorienterat. För det blir bara knas nästan.
Ja. Det har jag inte ens försökt med.
Nej, det är mutera data och hålla på och grejer i JavaScript. Då hamnar du i törn ganska snabbt.
Ja, och i det hörnet så vill du inte vara.
Nej,
du kommer inte därifrån.
Du kommer inte ifrån det här
never
hörnet.
Put baby in a corner.
Får man växa vingar?
Ja, nej, men okej då. Vi har bestämt oss för att vi ska lära oss ett språk. Vi har insett att vi har en målmiljö också som vi kanske måste ta hänsyn till. Kanske är det Windows, är det Linux, vad ska vi köra på? Sen har vi en annan miljö också, det är den här dagliga miljön som vi rör oss i. Om du har bestämt dig för att jag vill bli lite bättre på Python och så börjar du programmera det, så har dina kollegor också. Vad ska de göra då? De kommer ju tycka att du är
den
konstiga kufen som liksom
bara tillför en massa komplexitet.
Ja, och så bara tycker att whitespace är viktigt.
Ja. Det finns väl en del olika sätt att introducera ett språk på. Om alla samtidigt, det har jag varit med om. Det har varit en Ruby shop till exempel och fått för oss att men vi kanske ska testa, vi ska nog köra det här Elixir.
Save as Elixir, kan man göra det?
Ja, lite så. Då var det ju ganska rimligt för att då hade vi i det skedet ett nytt projekt som vi skulle påbörja. Som var ganska likt ett gammalt, så vi visste ungefär vad vi skulle göra. Och vi var ganska övertygade om att det skulle bli bättre på grund av de styrkorna som Elixir sitter på. För vi visste vad problemen var med det gamla. Och då var det ju, då var vi en mobb som faktiskt sa, men vi kör. Även om alla var på olika nivå så gick det ju ganska snabbt att komma upp i samma nivå allihopa. Det tror jag är det bästa sättet. För då har man ändå, jag menar, fröna är redan sådda, de är odlade, de har redan sproutat liksom. Vi har redan kommit upp. Alla vill någonstans pröva något nytt. Det är väl den enkla introduktionen. Den lite knöligare är att du sitter hemma och tänker, det här vore kanske bra. Då behöver man en gateway drug liksom. När man kan försöka få någon att så lite frön men visa upp att det här funkar nästan likadant. Men inte riktigt lika bra.
Nej. Och vi kan kanske få in det i en del av kodbasen.
Ja.
Och det, bara där.
Precis. Och det börjar ju faktiskt bli en sån grej som många programmeringsspråk faktiskt blir bättre på. Att liksom integrera med befintlig kod. Bara senaste månaden eller två så skrev Evan Chaplicki som skrev Elm just en bloggpost om det. Om hur man integrerar Elm med bland annat React eller Angular och liknande. Och så, men så här gör man det. Det är inte så svårt.
Nej.
För att det börjar bli en sån stor grej att folk vill liksom dra in flera saker då, i ett och samma. Och det har jag tänkt man då på ClojureScript för samma sak där. Det är kompilerat till JavaScript. Du kan lägga dem sida vid sida. De behöver inte liksom leva på två olika miljöer.
Utan då tar du ner tröskeln för det här deployment.
Ja, du blir av med en del av DevOps-rädslan. Liksom.
Det är bra.
Annars är väl microservices-tänket rätt bra på det. Att du faktiskt, då deployar vi den här lilla Haskell-snurran här borta. Och den här lilla Go-snurran här borta. I de här Docker-prylarna. Så kan de ändå prata med varandra.
Och där har du, apropå skala, så det är ju JVM-språk.
JVM:en och .NET-plattformen försökte göra det här för länge sedan.
Ja.
Java tycker jag har varit lite mer lyckosam. För där har communityn ändå sprungit iväg med språken.
Ja.
Min känsla för .NET är ju att de har inte, där är communityt väldigt segt, svårrullat.
Det är ju styrt, toppstyrt va?
Ja, men community är ju kanske inte det egentligen. Nej, mer än något annat. Men som gammal .NET-are så det var ju svårt att få folk att ens pröva någonting annat om det inte kom från Microsoft.
Mm. Mm. Men det fanns ju Ruby ganska
tidigt. Ja, Iron Ruby har funnits, Iron Python. Det var ingen som plockade upp det. Nej. Samma sak, det fanns en Clojure CLR som också funkade. Mm. Men den är ju död, tror jag. Mm. Jag vet, Miller sitter väl fortfarande och tittar på den, men...
Så står det liksom och faller lite grann ett språks vara eller icke vara i communityn, skulle du säga?
Språken blir väl kvar, men jag tror inte att de kommer att... Det kommer nog inte hända så mycket om inte communityn plockar upp det.
Nej.
Det är väl lite grann som att titta på Erlang och Elixir idag. Elixir, communityt, är ju det som egentligen är, det finns det mest bass kring, det mest liv där.
Mm.
Erlang har funnits länge. Ja, jag tror inte Erlang dör om Elixir dör.
Nej.
Men det känns som att det händer mest just nu. Mm. Och det kommer mest grejer på grund av Elixir.
Mm.
Så att, ja, community är nog väldigt viktigt, tror jag, för språket per se. Liksom.
Ja.
Samma som Ruby. Jag tror att Ruby, utan Rails hade Ruby kanske inte blivit så stort.
Nej.
Som det är.
Och jag har fått för mig att Rails-community är en lite halvjobbig community.
Den har blivit väldigt splittrad, tror jag, på grund av diverse...
Tongivande personer, ja, kan vi säga.
Precis.
Ja.
Så kan man säga, mm. Ja. Men man måste ju också komma ihåg att de dök in där på grund av att det fanns en del grejer som var bra där liksom, från första början, som inte fanns någon annanstans.
Jag sitter och funderar på en liten grej, och det är: om du inte programmerar, vad är motsvarigheten då till polyglottism?
Ja, linguism. Nej, men du kan väl lära dig olika språk så kan du göra.
Det är ju för all del. På en arbetsplats känns det som att okej, men jag kan spanska och turkiska också.
Ja, det finns fördelar
med det. Jag kan både Word och Excel.
Ja, det känns nästan som att visst, absolut. Det kanske finns... Jag har min svåger, han är lite halvsugen på att börja programmera. Och då hade han tänkt sig att de har ett affärssystem. Och det går ju att programmera och automatisera i det. Och det tycker jag var en jäkligt cool idé. Att jag kan automatisera delar av mitt arbete genom att lära mig programmering i det här affärssystemet. Och sen så har jag ju vissa som är väldigt duktiga i Excel, som nästan programmerar och använder sig av formler där.
Ja. Jo, det finns ju de som skriver väldigt avancerade makron och motsvarigheter i Excel. Jag gissar att det är väl en sån sak som... Sitter man med olika designverktyg och såna saker, så lär du väl också lära dig olika saker som du kan ta med dig från olika verktyg också. För det är ju det i essensen handlar om. Att lära dig koncept.
Mm.
Och kunna plocka dem från ett ställe till ett annat. Och cross-referera koncept med andra.
Mm.
För det är det vinningen, eller det du får. Liksom. Att du förstår att det finns effektivare sätt att göra det här på. Eller det finns andra sätt att göra det på. Som du kan ta med dig från ett ställe till ett annat. Du blir bättre JavaScript-programmerare av att lära dig Clojure. Eller ett funktionellt språk.
Ja. Vi snuddar ju lite grann vid... Och det här tror jag är en så här vanlig invändning om du pratar med någon som inte är teknisk. Att, men hur ska vi lösa det här i deploy? Och hur ska vi göra det här? Och så här, vad finns det egentligen för risker med att när du har bestämt dig? Ja, men vi ska köra ett annat språk här.
Vi tänker ju många gånger på just deployment eller sådana saker. Men en
så
annan...
konkret.
Ja, och det är ju väldigt affärsnära. Ja. Kan vi inte deploya så blir det väldigt kostsamt. Liksom.
Ja.
Men man tänker ju också på kanske hur funkar det om vi byter språk? Vart rekryterar vi utvecklare?
Ja,
eller var får vi tag i folk som kan det här och skriva nya språket som knappt har kommit ut på marknaden? Liksom.
Ja.
Jag har hört både bu och bä där. Jag tror att om någon skulle gå ut och säga att vi söker till exempel Clojure-programmerare, så kommer communityt, även om det kanske inte finns så stort community, men man kommer ju dammsuga upp de som finns. Och man kan ju också på något sätt inse att det är en viss typ av människor som också väljer att faktiskt lära sig nya språk. Ja. Och det kanske, om man vill attrahera sådana, så kanske man kan göra ett sånt trick också.
Det som låter som du säger att istället för att se det som just det då, som en risk, så är det snarare en tillgång.
Det kan vara det. Ja. Det kan nog vara lättare att faktiskt, även om det kanske blir lite svårare. Jag vet att till exempel Klarna hade ju problem med att, för de hade dammsugit hela Stockholm efter Erlang-programmering och helt plötsligt var det fanns inte så många fler.
Nej.
Och vill man då växa så kan det ju vara ett problem då.
Ja, det där är ju en sak i sig att diskutera.
Om man är lite för framgångsrik så kan det bli jobbigt. Men så. En annan risk eller ett annat problem som kan uppstå, det är ju så här, men om man är väldigt tidig early adoption. Tittar man på Elm till exempel, så dokumentationen är ju ganska bristfällig.
Okay.
Och det finns ju inte så jäkla mycket dokumentation. De som sitter och ska uppdatera den, de jobbar inte riktigt lika snabbt som man själv skulle önska.
Nej.
Så där kan det bli jobbigt. Du får kämpa kanske mer med sådana saker.
Mm.
Och sen sitter du ju med risken, vad händer om folk bara slutar utveckla på det här?
Mm. Ja,
precis, det tror jag. Att om man nu väljer till exempel det här som vi pratade om att fasa in det, att man gör bara en liten del av en liten modul eller sådär, så tror jag det är ganska viktigt att det är en aktiv modul.
Mm.
För det har jag drabbats av i ett projekt, att man ville få in något språk, jag tror det var Scala i det här fallet i och för sig. Och så gjorde man det i någon modul som sen bara låg där och skvalpa. Mm. Och så slutade de här som gjorde det
som
här.
Kunde.
Ja. Och ja, då blir det bara ett hinder. Liksom.
Mm. Där handlar det om att få med alla på båten. Liksom. I alla fall så att alla är behjälpliga eller förstår för det finns där eller inte. Men det problemet uppstår ju även i microservice-tänket. Liksom. Säg att du har olika språk på olika moduler och olika saker. Alla måste vara hyfsat medvetna om vad som finns.
Ja, det låter liksom att okej, vi vill testa det här språket, se vad det går för.
Mm.
Och vi vill att det ska vara i en aktiv och liksom ställe som det händer mycket i.
Mm.
Det är lite så här motsägelsefullt.
Mm. Jo.
Så att jag förstår vad du menar och ser också så här möjligheten och utmaningen med det hela.
Mm.
Men det är lite grann samma sak som legacy-kod faktiskt. Ja. För att någonstans är det så här, sitter du med kod som är otestad, som har funnits där i 10 år, som ingen har rört på 10 år.
Ja.
Och han som skrev det för 10 år sedan, han har glömt bort eller flyttat eller finns inte kvar eller vad det nu är. Det är ju svårt ändå. Liksom.
Hon blev pilot och sökte lyckan i Zimbabwe.
Precis.
Aha.
Så att, men självklart, om utvecklingen avstannar på ett projekt liksom, så kan det ju vara jobbigt att sitta då med det. Min känsla är väl att de flesta språken idag som man plockar upp, om man inte plockar upp någon väldigt litet obskyrt språk eller skriver ett själv för den delen, så går de ju faktiskt att använda. Språken är ju, de språken jag har lärt mig de senaste 10 åren, de använder jag ju fortfarande aktivt på något eller annat sätt. Jämfört med de webbramverken jag har lärt mig de senaste 10 åren, där har jag bytt betydligt fler.
Såg jag precis en struts springa förbi här?
Ja. Springa förbi.
Ja.
Så att, nej, men det är väl lite så. Jag inbillar mig att språken har det nog faktiskt mer bäring av. Och det är ju kanske paradigmerna som är svåra att byta då istället.
Ja.
Men där också får du en större vind.
Ja, visst. Nej, jag inser att språk är så mycket större än ett ramverk.
De håller ju längre.
Ja,
i alla fall.
Absolut. Ja, ska vi våga oss på en liten sammanfattning?
Mm.
Vi har ju varit inne på det flera gånger att språk lever längre än ramverk.
Mm.
Och därför är det värt att lära sig ett nytt språk.
Mm.
Snarare än att, så istället för att lära ett nytt ramverk, fundera på att lära ett nytt språk. Och det är inte så där himla stor skillnad på att lära sig ett ramverk och ett språk. Och det är inte så svårt att lära sig ett språk. Och även om du inte bemästrar språket helt i början, så kommer du ha nytta av det. Och även om du inte driftsätter i det här språket eller använder det i ditt jobb, så kommer du ändå ha nytta av det. För du har liksom bytt ett tankesätt. Får en annan infallsvinkel. Och om du ska, när du ska väl sätta igång, då sa du det, Kristoffer, att byt paradigm. Håller du på med objektorientering, fundera på lite funktionellt. Håller du på med något som är väldigt datadrivet som Clojure, kanske en Elixir då, som är lite mer processdrivet.
Ja.
Mm.
Mm.
Då är det tävlingsdags.
Vill du tävla nu?
Jag känner hur pulsen gick upp. Tobbe gör sig redo, börjar.
Jag måste ju vända bort här så att inte du kan
med sitt elaka tjurkika. Skratt.
Ska Ola sjunga opera?
Ola sjunger opera, var det vi skulle göra?
Mm. Mm.
Jag har inte förberett något. Jag har en aria som jag alltid kör när jag duschar.
Jag har en känsla av att vi inte vill höra den, så jag tycker vi kör avkodat istället.
Då kör vi ingen. There can be only one.
Ja, då vill jag ha ett nummer igen. Mellan 1 och 15 och du har redan tagit nummer 3. Du har öppnat lucka 3.
Jag öppnar lucka 3. Men då öppnar jag lucka 4.
Okej, för 5 poäng. Lika gammalt som Tobbe. Och första versionen skrevs bland annat av en känd skäggis.
Helt plötsligt kände jag att det var ett språk eller ett OS. Lika gammalt som Tobbe. Från 77.
Ola känner uppenbarligen inte mig.
76 är det. 76 är det. Det spelar ingen större roll. Någonting från 76, första versionen. Nej, det är inte Linux, för det är, vet jag, är yngre. Det är ett programmeringsspråk, tror jag. Jag chansar på Simula.
Fel.
Banken.
För 4 poäng. Finns i flera versioner, varav Minns, Jove och Hemlock är några.
Jag är så insnöad på programmeringsspråk nu, så det är helt larvigt. Minns, Jove och Hemlock. Smalltalk.
Fel.
Anna, kom igen.
För 3 poäng. Går att utöka och customisera i oändlighet.
Okej. Okay. Från 76. Någonting som skrevs 76 som går att utöka i all oändlighet. Känner att jag går på pumpen ordentligt här.
Ja, den trean var faktiskt lite svårare nivå än andra tre.
Ja, det känner jag. Det kändes som det var...
Den gav inte så
jättemycket. Tillbaks på 5 poäng.
Gå tillbaka till gå.
Gå tillbaka till gå, kändes det som, jag. Utan att inkassera 4000. Aha, minst jobb och Hemlock 76... Och det går att utöka med hjälp av vad då? Vad sa du?
Ja, det sa jag inte.
Nej.
Oändliga möjligheter.
Det ger oändliga möjligheter. Jag är fortfarande inne på att det är ett programmeringsspråk. Och jag säger Lisp. Det är alldeles för sent, fasiken. Ja, nu har jag gissat skit också.
Mm. Då är vi nere på 2 poäng.
Ja.
Har sin egen religion som talar om en annan editor som djävulens editor.
Åh nej. Ja, det här är ju VI då. Vi snackar. Hej och hå. Ja, det du söker svaret på är ju Emacs. Fast
ja.
Du pratade om, ja, den andra religionen var ju VI. Ja. Mm, okej. Okay. Fasiken.
Eftersom VI är romerska för 666.
Precis.
Mm. Church of Emacs.
Oh.
Gissade Kristoffer något, eller? På vilken poäng?
5, tror jag. Jag tror det, men jag chansade bara. Så att det var lite... Sen var jag lite osäker där på andra. Ja. På 4. Nu, där känner jag inte igen alls, men jag är en VI-människa. Så att jag
på 1 poäng så var det Tobbes favorit editor på Linux.
Mm. Ja.
Den kända skäggisen är ju... Richard Stallman.
Ja, precis.
Ja, var det jag tänkte. Jag tänkte att det är tillräckligt... han är skäggis. Och sen så tänkte jag att Common Lisp och Lisp har ju faktiskt funnits sedan 60-talet. Så därför så tänkte jag att förmodligen så kan det vara någonting som har dykt upp där som faktiskt var rimligt att editera saker i.
Nej, jag var så inkörd på programmeringsspråk. Ja, så jag kunde,
det var lite primad kanske.
Ja, otroligt. Faktiskt, när du säger det.
Ja.
Ja. Har du pratat editorer? Hade du pratat editorer i en timma?
Ja.
Då hade jag nog... Då hoppas jag att jag hade gissat på en editor. Ja, jag tyckte det var...
2 poäng fick du i alla fall. Då står du på 5 poäng och jag har 3.
Mm, jag leder.
Ja, du leder. Nu ska jag ju sätta ordentlig press på dig nästa avsnitt här. Ja. Och ta fler än 2 poäng.
Ja, det lär du göra. Mina var inte så där svåra, kände jag. Ja, då...
tackar vi Kristoffer som kom till studion så mycket.
Ja, tack så mycket.
Och våra kära lyssnare för att de har lyssnat hela vägen hit. Och vill ni komma i kontakt med Kristoffer? Vad gör våra lyssnare då helst?
Brevduvor är ju trevligt.
Mm. Ja. De som inte har brevduvor, de får inte kontakt med dig då?
Nej, då får man skicka en fail whale.
Jaha.
Nej, jag finns ju här hos Agical. Så att kristoffer.rope@agical.se är väl rimligt. Annars finns jag väl på Twitter, men jag är extremt dålig på att faktiskt vara inne på Twitter.
Så då föredrar du brevduvor faktiskt?
Ja, brevduvor är klart
bättre än Twitter.
Ja, enklare liksom. Ja. Jag har två stycken utanför fönstret hemma, så det kan ju vara någon som vill mig något.
Ja, du var inte inboxnål med andra ord.
Nej,
det sitter två,
nej, det sitter två stycken utanför. Men på Twitter finns jag väl på @kitoffer, K-I-T-O-F-R.
Mm.
Där finns jag väl också på eventuella andra sociala medier som
Tinder och sånt där.
Ja, precis. men GitHub och liknande finns jag på.
Ja, och vill ni få tag på Tobbe?
Ja.
Är det ett Tobbe Anderberg?
Mm. Stå på klistermärket.
Just det. Men de som inte har klistermärke då?
De får titta på klistermärket.
Det är ett problem.
Ja. Och vill man få tag på mig, då är det ett Elnestam.
Står också på klistermärket.
Gör det. Och vill ni komma i kontakt med podcasten så att säga, då använder ni @vag_74. Och det står inte på klistermärket.
Nej.
Nej. Ja. Då tackar vi
skicka
för oss.
Skicka in era haikus.
Ja, skicka haikus.
Så hörs vi om två veckor.
Det gör vi. Hej då.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.